This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson här som vanligt vid mixerbordet och mikrofon 1. Stefan Wahlberg också precis som vanligt, men idag även med en gäst, advokaten Peter Hellman. Du är varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur står det till med dig?
Jo tack, det är bra. Lite småförkylt som alla är så här års, men jag är taggad.
Kul, det är roligt att ha dig här, och anledningen tror jag i grund och botten till att vi valde att bjuda in dig, det är att jag och även Stefan säkert har noterat att du är väldigt starkt intresserad av integritetsfrågor, och du syns ofta i den debatten. Du har skrivit debattartiklar i flera av de stora tidningarna och du är väldigt aktiv i den debatten på Twitter. Så jag tänkte vi börjar rakt på sak. Vad betyder ordet integritet för dig, och varför är det här så pass viktiga frågor för dig?
Alltså, integritet kan ju betyda många olika saker, men i det här sammanhanget handlar det om rätten till en privat sfär och skyddet från staten. Det är väl det viktiga i mitt värv så att säga, va? Och hur det kommer till uttryck i grundlag och Europakonventionen och också FNs konventioner.
Men jag tänker att jag såg här nyligen, bara för någon dag sedan, så hade du en lång, vad ska vi kalla det, tråd kan man säga, va, på Twitter där du benade ut olika saker och så. Tycker du att, alltså, integritet är någonting som många ofta slänger sig med fram och tillbaka, och det är ett begrepp som politiker gärna använder men kanske inte riktigt förklarar vad man menar med det och så. Varför är det viktigt att, så att säga, integritetsaspekten beaktas när det handlar om till exempel brottsbekämpning då, eller sånt?
Alltså jag läste juridik i Göteborg, gjorde jag. Då hade vi en professor som heter Dennis Tullborg som är stridbar och känd av de allra flesta. Och han sa det på en föreläsning också i andra sammanhang, att ibland måste man utgå från att staten är ond. Alltså att staten inte alltid vill gott. För om det hade varit så att vi alltid hade vetat att polisen gör rätt och polisen vill väl och staten vill oss väl, då hade vi inte behövt några lagar alls som skydd. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi har skydd för privatliv, skydd för integritet och skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Och det är också det som kännetecknar en liberal demokrati och demokratisk rättsstat, att vi har just den här typen av skyddsmekanismer.
Det här är ju din stora hjärtefråga också, Stefan. Har du samma ingångsvärde här som Peter?
I princip ja, de som har haft den dåliga smaken att lyssna på oss i alla år här vet ju att jag är ett stort freak av George Orwells 1984 bland annat. Och jag brukar
på rätt sida hoppas jag.
Ja, på rätt sida naturligtvis. Och jag brukar också använda den typen av ord här som vi hör. Nämligen att utgångspunkten måste alltid vara att staten kan vara ond och göra sina medborgare illa om man inte är vaksam. Det innebär inte att staten är ond, utan det ska vara en utgångspunkt i de här sammanhangen. Och det är ju även utgångspunkten för lagstiftaren när det gäller framförallt konstitutionella frågor, där man i då framförallt regeringsformen har lagt in ett skydd för det som du så fint kallar just för den privata sfären. Men när det gäller då offentlig myndighetsutövning och maktutövning mot enskild så har vi enligt min uppfattning en ganska stark tilltro till de centrala statsmakterna och kring den myndighetsutövning som följer utav den, och därmed så tycker man att integritetsfrågorna får stryka på foten till förmån för till exempel polisiärt ganska kontroversiella metoder och den framfart som sker i de här sammanhangen. Du får gärna reflektera här, du som är gästen.
Den starka tilliten är ju jättebra. Det är ju någonting väldigt positivt i ett samhälle att man litar på varandra, och det är ju grunden också för det demokratiska samhället att vi har en tillit till varandra, så att det är ju en jätteviktig fråga. Men jag tror att vi som sitter här då som värnar integriteten, vi blir tyvärr allt färre. Det är ju några enstaka advokater, eller de flesta advokater kanske jag ska säga, och några enstaka journalister som ids skriva om det här och ids debattera detta. Men bland våra politiker så är det oftare och oftare så att man offrar integritet och privatliv på så att säga brottsbekämpningens altare. Och det tycker jag är lite olyckligt, att det ofta blir en motsättning mellan privatlivets skydd och integriteten och en effektiv brottsbekämpning. Men så är det ju inte. Det finns ju ingenting som talar för att man inte kan bekämpa brott och samtidigt värna frihet och grundläggande värden. Nu vet jag inte när det här kommer sändas, men när det spelas in i vart fall så lyssnar jag på statsministerns tal i partiledardebatten i riksdagen här. Och han sa det att friheten är otroligt viktig. Att vi har liksom ett fritt samhälle. Men det fria samhället kännetecknas ju också av en frihet ifrån staten. Det kännetecknas av att man inte blir visiterad utan skäl, att man inte blir övervakad utan skäl och att man inte heller då hamnar i en domstol efter hemlig övervakning. Det finns anonyma vittnen som man inte vet var de kommer ifrån eller de är. Och när vi ska skydda det fria samhället genom att visitera och ha anonyma vittnen och så vidare, vad är det då kvar av det som vi har att skydda så att säga, va? Det blir väldigt svårt att veta när man tittar på dagens politiska debatt, vad är det egentligen politikerna vill skydda?
När vi nu har positionerat oss här i våran poddstudio och våra kära lyssnare vet ungefär var vi står, så är det en fråga som jag tycker är mer principiellt intressant. Det är nämligen så att alltså den proportionalitetsbedömning som alltid ska göras i den här typen av inskränkningar kan ju trots allt innebära, och det får kanske sådana som du och jag också inse, att om situationen förändras och det så att säga finns anledning att ta till mer integritetskränkande medel, tvångsmedelsanvändning och så vidare inom framförallt straffrätten och processrättens område. Tycker du, med handen på hjärtat och i ett helikopterperspektiv, att det svenska samhället, låt säga de senaste 10 åren, har förändrat sin riktning där man kan tolerera ett något mer integritetskränkande regelverk?
Ja, men det har det väl gjort, och typiskt sett så har det ju skett en förskjutning ända sedan man började med till exempel kameraövervakning på liksom 60-, 70-, 80-talen. Då var det ju helt otänkbart, och nu är nästa sak som tidigare var otänkbar som vi inför. Så att vi har ju hårdare och hårdare åtgärder, och det föranleds ju av någonting. Men det som jag tycker är problemet är just det du är inne på, priset på integritet när vi gör den här avvägningen. För ja, vi har en brottslighet som måste komma till rätta med, absolut, och det sker många skjutningar och det måste vi ju ha något botemedel mot så att säga, va. Men vilket värde sätter vi på att kunna gå fritt och liksom utan att få övervakad, utan att riskera att vara avlyssnad? Och där har vi ju inget pris på det idag. Utan när man gör de här utredningarna så är man lite pliktskyldigt att ja, integritet, jo det är viktigt, och vi gör en avvägning och vid en samlad bedömning så faller det ut till att jo, men det här är en rimlig åtgärd. Men man vet inte vad priset är. Vi är så vana vid att ha det här öppna skyddade samhället att vi inte vet vad alternativet är, och då är det väldigt lätt att avfärda de här frågorna.
Men tror inte du, eller jag tror i alla fall, att det finns väldigt många i Sverige idag som säger att så länge man har rent mjöl i påsen så har man ingenting att frukta. Och med tanke på hur åtminstone brottsligheten, kanske framförallt gängbrottsligheten och så, beskrivs i media och av politiker och så, så är det en integritetskränkning som man bara får tåla som enskild medborgare. Vad säger du till personer med den inställningen då?
Ja, det är ju det vanligaste och mest tröttsamma argumentet jag hör. Det första är, vad är rent mjöl och vad är en påse? Liksom. Det är väldigt svårt att bedöma den här frågan liksom, utifrån det. Det utgår lite grann från att, jo, men ja, jag sköter mig, alla andra. Det är liksom, som jag tror fick Reinfeldt sa, slämma typer som bara behöver mer övervakning. Va? Och det är ju en felaktig premiss. Utan det som de här skyddsreglerna avser att skydda är ju inte brottslingarna, så som många verkar tycka och tro, utan det är ju de oskyldiga människorna. Det är ju rätten för dig och mig och alla som lyssnar att gå till läkaren i fred, att liksom utöva sin tro i fred, att få demonstrera i fred, att få skriva debattartiklar utan att vara rädd att någon kommer slå in dörren och släppa iväg dig till fängelset för det, va? Så att det handlar inte så mycket om du har gjort rätt eller vad du själv tycker, utan det handlar om att en makthavare imorgon kan ha en helt annan uppfattning om vad som är rätt och riktigt.
Men kan inte, för integritet antar jag då, begreppet kan ju förändras över tid. Stefan var inne på det lite. Är det inte så att man kan ha viss förståelse för att politiker och andra vill flytta fram de här gränserna lite med tanke på den brottslighet vi har idag som vi kanske inte hade för 15 år sedan?
Så är det. Samtidigt ska vi tänka att det finns ju många, mycket brottslighet som man också försakar. Vi stirrar oss väldigt blinda på gängbrottslighet idag och skjutningar i ganska begränsade kretsar. Det är en allvarlig brottslighet man måste göra någonting åt. Va? Men vi har ju haft allvarlig brottslighet av annan art tidigare i Sverige som vi har kunnat åtgärda med andra typer av åtgärder. Och det jag vänder mig mot i hela diskussionen är att vi pratar väldigt mycket om att beivra brott, att sätta dit folk, det är hårda straff, det är preventiv övervakning, det är anonyma vittnen. Men vi pratar i princip ingenting om hur vi förebygger brott. Och det är ju så vi kommer till rätta med brottsligheten, för att vi ser ju nu, även om vi har haft Encrochat-domarna och många blir inlåsta, att våldet fortsätter. Att liksom hela tiden vara i den senare delen av skalan, det kommer ju uppenbarligen inte göra att brottsligheten minskar, utan vi måste arbeta med skola, socialtjänst, norm bland unga och få liksom brottslingarna att minska i samhället. Plus att vi också måste arbeta med annan typ av brottslighet, till exempel våld i hemmen, som ju ingen talar om. Alltså mäns våld mot kvinnor är ett jätteproblem. Och vi ska också komma ihåg att den här, så att säga, övervakningsivern har ju också en baksida. Att det kommer vara så att utsatta människor blir ännu mer utsatta om de blir övervakade, visiterade av polisen. Alltså tilltron till samhället kommer ju urholkas, och det kommer riskera att skapa mer brottslighet än vad man kommer till rätta med.
Hur tycker du att skyddet för den personliga integriteten ser ut idag i Sverige? Man pratar ofta om, ta London exempelvis som ett exempel, där det är väldigt mycket kameraövervakning och beskriver det ofta som en trygg plats och så. Så har vi det inte riktigt i Sverige idag. Hur ser du på integritetsskyddet i Sverige idag?
Jag skulle säga att det är väldigt dåligt. Alltså Sverige har väl länge haft en tro på att staten är god. Alltså vår grundlag jämfört med många andra länder har inte alls samma skydd som det finns exempelvis i USA för frågor om integritet och privatliv. Och sen har vi fått ett starkare skydd genom Europakonventionen och genom FNs konventioner. Och Europakonventionen är ju svensk lag, och det ska vi nog vara ganska glada för att det ser ut på det viset. Annars har det varit betydligt lättare att i Sverige införa till exempelvis anonyma vittnen. Men just utblicken mot London, jag läste ju någonstans en siffra att man i London lägger ungefär 20% av rättsväsendets budget på kameraövervakning. Det var från ACLU, den siffran jag inte kollat den själv, men en betydande peng i vart fall. Och det är frågan, vad får man för de pengarna? Hur hade de kunnat användas istället? För att bara för att vi övervakar en väldig massa människor så innebär det ju inte att brott förebyggs. Och där finns det ju väldigt många studier som visar just att kameraövervakning då, som exempel i både Storbritannien och Sverige, har ingen brottsförebyggande effekt avseende våldsbrott och ordningsstörningar i centrumkärnor och i kollektivtrafik. Och det är just på de här platserna som man sätter upp kameror med motivet att folk ska vara tryggare. Men det vi vet, all forskning pekar på aggregerat, att det här ger inte en brottsförebyggande effekt.
Men vi tittar på terrordådet på Drottninggatan då. Rakhmat Akilov fångas i tunnelbanan på en kamera. Han kanske hade hunnit fly landet om den där kameran inte hade funnits.
Jo, men det är väl klart att man kan beivra brott med hjälp av material från kameror. Alltså begås brotten framför kameran, det är klart vi får ett bra bevis. Sen så är det ju ofta så att kamerorna har dålig kvalitet och inte fungerar etc. Men det är ytterligare ett exempel på att diskussionen blir skev, för att det vore ju bättre att förebygga brottet än att, så att säga, kunna beivra det i efterhand. Och jag tycker att när det gäller just kameraövervakningen så hamnar vi allt för ofta, jo, men det är väl bra om någon hamnar på bild, men hur många måste vi övervaka? Hur många måste fotograferas för att fånga ett brott på bild? Och det vet jag att det fanns ett exempel i London, nu minns jag inte den siffran här i huvudet, men just i London tittar man på hur många som övervakades för att komma åt en fickstöld i tunnelbanan, och det var ju ett jättestort antal människor. Det är hundratusentals människor varje dag som åker kollektivt i tunnelbanan i Stockholm och som övervakas då för att man ska kunna gripa en brottsling, och någonstans där är ju det efterfrågat, var går gränsen? Med samma logik skulle man kunna säga att vi ska ha kameror i alla hem, för då kommer vi kunna åtgärda och beivra alla brott, men det är ju ingen som vill. Men var går gränsen?
Den intressanta frågan här är ju åtskillnaden möjligtvis mellan å ena sidan kameraövervakning på då allmän plats dit allmänheten och envar har tillträde, och kameraövervakning i, om vi kallar det för mer privata, eller i vårt fall utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. Hur ser du på den skillnaden? Det vill säga, om jag går ner och gör något dumt på Sergels torg, så har jag redan, så att säga, blottat min sårbarhet i integritetshänseende för tusentals potentiella åskådare. Då kanske jag får finna mig att sitta en kamera på husets tak på andra sidan Sergels torg. Men går jag in i ett slutet utrymme där jag ska kunna, så att säga, ha en viss förväntan om att få vara i fred eller kanske inte. Hur ser du på skillnad där när man tittar legalt på det i lagligt hänseende kring kamera på allmän plats kontra kamera i utrymmen dit allmänheten inte har tillträde?
Ja, det viktiga är ju kanske frågan snarare vem som övervakar snarare än vilken plats det är. Alltså den statliga övervakningen är ju mycket mer ingripande än privat övervakning. Alltså om du går in i en alltså det finns ju privata platser som kan upplevas som allmänna eller offentliga platser. Men om du går in i en butik till exempel, då kan du ju kanske välja att handla någon annanstans som inte övervakar. Men när staten övervakar dig, det är ju den problematiken som jag ser, att den statliga övervakningen, den kan du inte på samma sätt freda dig ifrån. Och det är också någonting som där du inte har samma rättigheter som du har avseende det gäller dataskyddsförordningen eller privat övervakning till exempel. Men den stora frågan här är kanske inte den, utan det är väl snarare att när man står på Sergels torg och blir övervakad, ja, det kommer ju inte förhindra den typ av brott som vi har satt upp kamerorna på Sergels torg för att hindra, och det är just våldsbrott och ordningsstörningar. Det kamerorna gör är att de flyttar där viss brottslighet, till exempel narkotikabrott, till en annan plats. Så om du avser att sälja narkotika, då går du kanske inte Sergels torg, utan du står i en gränd någon annanstans i Klara kvarteren och säljer det där istället, va? Men vill du liksom skydda folk från att bli misshandlade och överfallna och våldtagna och rånade på Sergels torg, så kommer inte kamerorna ha någon effekt mot den brottsligheten.
På dig låter det som om du, det så att säga, finns en övertro bland politiker och kanske allmänheten och sådär kring det här. Vi har haft en diskussion inför senaste riksdagsvalet där många politiker helt rakt upp och ner har pekat på att, ja, men det här är verktyg som polisen efterfrågar. Tycker du att den typen utav krav eller önskemål från de myndigheternas sida, brottsbekämpande myndigheternas sida, har de empiri i botten någon gång, eller är det så att det alltid bara är taget ur luften för att polisen ska få mer resurser? Hur ser du på det?
Nej, jag tror verkligen inte att det bara är taget ur luften. Jag tror att polisen är jätteduktiga på det de gör och skickliga bedömare av vilka verktyg de vill ha för att klara upp brott. Men det är just det de bedömer. Alltså om vi får det här verktyget, kanske vi klarar upp brotten. Men frågan är A, förebygger det brott, och B, vilka motstående intressen finns det? Och polisen är ju inte satt för att värna de motstående intressena, utan det är ju andra som ska göra det, va?
Du har ju i en debattartikel föreslagit att det skulle införas en integritetskommission, om jag inte missförstår mig, och även en integritetsskyddslag, va? Kan du berätta lite om de här förslagen och vad det skulle, så att säga, hjälpa den personliga integriteten om sådana fanns eller infördes?
Ja, jag kan ju bara kort innan det, jag knyter an till det här med polisens önskemål om verktyg och slutföra det, och där ska vi veta att polisen, de flesta poliser gör rätt och de vill gott, men det finns ju också poliser som gör fel av uppsåtligen, eller att man liksom misslyckas, eller att information läcker. Vi har haft otaliga exempel både i Sverige och utomlands på när övervakningsmaterial missbrukas. Det har varit från IB-affären och framåt, där staten övervakade vänstersympatisörer, till romregistret där polisen registrerade folk med viss etnisk bakgrund. Vi har exempel från USA där polisen i New York filmar folk som har samlag liksom med värmekamera för att de tycker det är roligt. Alltså det finns ju jättemånga exempel på när det här missbrukas. Och just därför behöver vi en lag som kan så att säga förkroppsliga vad det är för motstående intresse man ska beakta. För idag görs bedömningar, proportionalitetsbedömningar, men de görs ganska summariskt och man vet inte när man ska göra bedömningen vad ska ligga i vågskålen för integriteten. Det är liksom, det finns inget påtagligt vad man måste väga in. Och när det gäller integritet, alltså någon typ av kommission för att se hur det har varit hittills, så har det kommit många förslag som har inskränkt integriteten de senaste åren. Och det är allt ifrån nu då det syns anonyma vittnen till att man börjar med kamerövervakning någon gång för ett antal decennier sedan. Och sammantaget så innebär det här en hemsko och en inskränkning. Men det har inte gjort någon utvärdering av detta. Och jag pratade med en kriminolog också på Twitter för en tid sedan och han hade fått anslag till en ny studie då för att titta på just kameraövervakningens effekter. Och så, ja, men vad bra, tänkte jag. Men det han inte skulle titta på var integritetsaspekten, utan bara hur många brott som beivras. Så vi är ständigt i den ena vågskålen, alltså hur många brott beivrar vi, kameran löser x brott, men vi ser inte vad det är för intressen som träds för när i andra vågskålen. Och det är det vi behöver.
Vi har ju en integritetsskyddsmyndighet som bland annat ska utfärda tillstånd till kameraövervakning och så. Hur tycker du de sköter sig?
Ja, de tycker, jag kan svara, de själva tycker att de sköter sig snarare. Och de säger att resultatet är inte tillfredsställande i tillsynen. De har inte kapacitet att utöva tillsyn och de har inte tillräckliga resurser och de liksom hinner inte med sina klagomål. Så att deras egen recession är nog ganska talande.
För jag intervjuade generalsekreteraren, eller generaldirektören ska jag säga, på Integritetsskyddsmyndigheten för ett tag sedan och lyfte då den här frågan som du var inne på tidigare, nämligen är det så att vi i Sverige är så vana vid att allting, eller vi utgår allt ifrån att allting sköts på ett schysst och bra sätt från statens sida, så att vi inte brinner tillräckligt mycket för de här integritetsfrågorna, och samma sak när det gäller då exempelvis GDPR eller dataskyddslagstiftningen och så. Är det din uppfattning också att det är därför det är ganska få som hörs i den här debatten som, på det sätt som du gör till exempel?
Absolut, vi är vana att kunna gå ut och demonstrera och vi är vana att kunna så att säga få en rättvis rättegång, och vi är vana vid att staten övervakar oss, liksom inte utsätter oss för någonting som är otillbörligt, men det kan man inte ta för givet. Det räcker att titta ut i Europa idag och titta på länder som Ungern, där vi får en allt mer så att säga despotisk ledare, och det är frågan om Ungern är en demokrati ens längre enligt vissa bedömare. Vi kan titta på Turkiet och hur de reagerar på den här Erdogan-dockan som hängdes upp nu under demonstration i Sverige, och där tycker jag att Sveriges undfallenhet är ganska talande, att vi väljer att inte värna grundläggande värden och sätter andra saker främst även i den typen av situationer, och det där är ett problem, ja.
Tror att den så att säga undfallenheten som du beskriver här, kan det vara lite samma som har man rent mjöl i påsen så har man inget att frukta, och att liksom beivra brott väger tyngre än den personliga integriteten, i det här fallet då kanske en NATO-ansökan, att den väger tyngre än liksom Sveriges vilja att stå upp för demokratiska principer?
Ja, det låter ju väldigt hemskt när man beskriver det så, men det är klart att det är en avvägning, och det är så det gäller, liksom, vi har ju avvägningar i straffprocessen hela tiden, det är därför vi häktar folk, de häktade personerna är inte dömda och de är ju oskyldiga tills motsatsen bevisas, men vi har en rimlig misstanke liksom mot de här personerna som gör då att man kan förvänta sig med vissa då beviskrav en fällande liksom dom i förlängningen, och därför är det inte att låsa in dem. Men nu så pratar vi om någonting väsensskilt från detta. Vi pratar om hemlig husrannsakan utan brottsmisstanke. Vi talar om anonyma vittnen. Alltså vi talar om saker som för bara några år sedan var så otänkbara i en demokratisk rättsstat att man liksom avfärdade dem nästan med ett skratt, va? Men idag så är det allmängods att prata om det här, och den förskjutningen är farlig.
Det är ju ändå så att den konstitutionella utgångspunkten i det här sammanhanget är att människan är en fri varelse som endast får sina konstitutionella och mänskliga rättigheter inskränkta från staten genom tydligt lagstöd. Ibland kan man tänka sig att det har gått så långt så att vi till och med vänder på den presumtionen och säger att staten får göra allt som inte är uttryckligen förbjudet snarare.
Jo, men så kommer det ju vara i vissa fall när det gäller att, så att säga, förverka egendom man hittar på människor som, jag ska uttrycka mig slarvigt, är lite skumma på stan. Att polisen ska få ta en jacka om du inte har kvittot med dig. Och det kommer naturligtvis inte drabba mig som har slips och kostym och i Stockholms innerstad. I alla fall inte i början. Va? Men det drabbar många oskyldiga människor. Det är inte rimligt att staten ska kunna ta saker eller övervaka det, låsa in det utan skäl, utan det måste alltid vara så att staten ska ha goda skäl för att inskränka några av våra rättigheter.
Och där vet jag en av dina advokatkollegor som jag intervjuade för något år sedan eller två som jobbar med den här typen av frågor, nämligen Conny Larsson. Han använder det gamla fina uttrycket att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. Och du är ju lite grann inne på det här, att allt det här bygger på att polisen ska kunna gripa brottslingar. Vi ska kunna se till att förebygga saker och ting som annars är utav ondo. Men min fråga är så här, varför tror du att den svenska befolkningen i så hög omfattning faktiskt går med på detta, att vi inte har några större uppror emot det?
Jag är inte säker på att den svenska befolkningen gör det, ska jag säga, utan jag tror att det handlar mycket om ett vi och dem-tänk, att det är de andra brottslingarna, det är gängen, vi vill komma till rätta med det, men det kommer ju inte drabba mig, så det är inte ett problem. Och det är samma diskussion som den mellanmänskliga tilliten i samhället, liksom att vi har väldigt länge litat på varandra, man tror att ens medmänniskor typ sett vill gott och vill väl, men nu börjar det förändras och då kräver man mer och mer åtgärder mot de andra. Och så länge det bara drabbar de andra är det inte ett problem då för mig, men en dag kommer det ju att drabba någons bror eller vän eller flickvän eller vad det kan vara som då blir oskyldigt anklagad för ett brott på grund av ett anonymt vittne eller på grund av någon övervakning att de har på fel plats vid fel tid. Liksom.
Men visst, nu är jag lätt in här på den mest repressiva delen av myndighetsutövningen, nämligen den polisiära och brottsförebyggande delen, och brottsbekämpande ska vi säga också. Om du vidgar vyerna till liksom ren offentlig rättslig verksamhet som också har förflyttat sig i den här riktningen, till exempel folkbokföringslagen, kravet på att man nu ska vara folkbokförd på en specifik lägenhet så att man kan se vem som bor i lägenheten, vissa skatteuppgifter som ska lämnas in, det har inte dyft med brott och straff att göra, ändå så accepterar vi det.
Ja, det är ju tron på att staten är god. Alltså om man blickar ut mot Europa återigen, i Tyskland vore det helt otänkbart att ha det på det viset, att man liksom behöver berätta för staten om sådana personliga saker. Här i Sverige har vi alltid varit så gladligen uppgett våra personnummer och det har fått ligga ute på nätet och så vidare, men bara i våra grannländer är det ju helt otänkbart. Så att den diskussionen, jag tror att det påverkar såklart att vi tror så gott om staten, att det påverkar också vår så att säga blindhet i frågorna om de mer allvarliga diskussionerna.
Men om, när vi ändå är inne på det som ligger lite utanför det brottsbekämpande, det som har hänt de senaste åren är ju också att bland annat polisen, men även så att säga biljettkontrollanter och andra personer som jobbar i offentliga miljöer har utrustats med kroppsburna kameror. Det har ju diskuterats fram och tillbaka, inte minst när det gäller polisen, men även när det gäller till exempel biljettkontrollanter i kollektivtrafiken. Det har ju beskrivits på olika sätt. Ibland har det beskrivits som en trygghetsfaktor för de som reser. Ibland har det beskrivits som en trygghetsfaktor för den som är biljettkontrollant. Hur ser du på den typen av kameraövervakning?
Ja, för det första ska alla veta att jag är ju inte någon vän av biljettkontrollanter. Jag är väl den som tycker att det är en av de fulaste sakerna vi har i vårt samhälle.
Varför då?
Därför att det handlar om att man inte litar på sina medmänniskor.
Men det kan man ju inte göra. Det finns exempel på att det skulle inte funka.
Ja, men jag tror att det funkar ganska bra att om vi litar på varandra och vi har liksom civilkurage och vi har ett samhälle där vi väljer att man ska göra rätt för sig så kommer det samhället fungera ganska väl. Det är nog min grunduppfattning. Men det biljettkontrollanterna gör om man tittar på det är att just det som vi inte vill ha i samhället, det vill säga att vi ser att alla är skyldiga att dess ni har bevisat motsatsen. Alltså biljettkontrollanter gör ju precis det som polisen nu ska få göra, ta din jacka om du inte har kvitto. De säger, men du, om det är så att du inte kan visa att du har gjort rätt för dig, ja, då utgår vi från att du har gjort fel. Och det där är ju en ganska felaktig premiss i en rättsstat. Men för att svara på frågan där då om kroppskameror, så jag tycker att kroppskameror är bättre än vanliga övervakningskameror just för att de är mer precisa. Och det där är en diskussion som vi inte så ofta hör, utan vi pratar bara kameror ja eller nej, men det finns olika typer av kameror. Och kameror som filmar ingripande av polis, ordningsvakter, biljettkontrollanter kan skydda både biljettkontrollanten och den som ingripandet riktas mot. Och det gör de utan att massövervaka oskyldiga personer som kameror som är fastmonterade eller kameror på drönare gör. Så att det är väldigt precisa kameror, vilket är bra. Sen aktiveras ju de här kamerorna också bara när det sker en incident, vilket gör att övervakning inte sker hela tiden. Det vill säga att de också där är mer träffsäkra. Och vi ska också prata om skillnaden mellan passiva och aktiva kameror. Alltså för att förebygga brott så är det bättre att någon tittar på kameran om det är en AI eller en person och konstaterar att jo, men här finns ett brott och färde och då behöver jag polis till platsen, istället för kameror som bara spelar in och i efterhand kan användas för bevisning. Så jag tror vi behöver bredda diskussionen om kameror till att inte bara avse liksom ja eller nej, utan också till vilken typ av kameror. Och där så är den här typen av kroppskameror bättre för alla.
En, om vi backar lite i bandet här och tittar på det som hände för 15, kanske nästan 20 år sedan. Då hade vi den senaste rejält stora debatten och faktiskt folklig resning vore kanske att ta i, men i varje fall en folklig debatt kring integriteten, nämligen när den så kallade FRA-lagen skulle införas. Varför tror du att just det där triggade igång den här plötsliga respekten för integriteten och förståelsen för att det var ett ämne värt att ta strid för?
Ja, det var ju så pass länge sedan att jag var ju inte så stridbar just de här frågorna då, men jag lyssnade faktiskt återigen på Dennis Töllborg som tog som exempel. Jag tror det var därifrån han också väckte mitt intresse för integritetsfrågor, att det var först då man började se vad som kan hända om staten är ond. Alltså det hade skett en hel del glidningar, att vi har typiskt sett litat på staten, men där började man se vad kan hända om det inte går att lita på staten längre och om enskilda företrädare då ägnar sig åt missbruk. Att debatten inte sker idag tror jag beror på det som vi pratade om tidigare, med att det är stenlagt med goda förutsatser vägen till helvetet, eller jag tror med två djurliknelser istället, att det bästa är att äta en elefant, ja det är bit för bit, det bästa är att koka en groda, det är långsamt. Så att det handlar ju mycket om det, att vi vänjer oss steg för steg vid sådana saker som övervakning. Vi har vant oss vid att det finns kameror på i kollektivtrafiken. Jag åkte spårvagn i Göteborg häromdagen och då tror jag det var 8 eller 10 kameror på en enda spårvagn, och det är vi vana vid idag, men det var också helt otänkbart för 20-30 år sedan. Och på samma sätt kommer vi vänja oss vid att staten plötsligt kan avlyssna våra samtal även om vi inte är misstänkta för brott, för att ja, det är väl bra att kunna sätta dit någon brottsling någon annanstans, tänker man. Problemet är bara vad som händer då när vi har den här risken att bli avlyssnade, att vi kanske då väljer att inte prata om någonting som kan vara en politiskt känslig fråga. Vi kanske vet att då när makthavarna fördömer aktioner som är protester och legal demonstrationer, kanske vi väljer att stå att inte ha en sån demonstration. Vi kommer hela tiden snäva in oss samhällsdebatten och det demokratiska samtalet, och det tror jag är bland det farligaste i den här diskussionen, att vi lägger en hämsko på oss själva.
Men om man vänder på steken då och säger att förutsättningen för en stor del av den journalistiken som genomförs och görs på Dagens Juridik till exempel, det är ju utfående av allmänna handlingar. Det skulle ju typiskt sett kunna vara en sån sak som man anser integritetskänslig. Ni var inne på det, båda två, folkbokföring, personnummer och sånt som finns tillgängligt. Blir det inte lättare att granska exempelvis staten i Sverige när vi har ett så omfattande tillgång till allmänna handlingar som man kanske inte har i andra länder?
Jo, det ska vi vara jätterädda om, att värna vår offentlighetsprincip, och det handlar just om det, att granska staten. Men det ser vi också en förskjutning i debatten, att folks, ja nu är det ju elstödet som debatteras nu i närtid, att man ska sekretessbelägga ditt och datt, men det här handlar ju om att granska statens myndighetsutövning. Det är ju därför man har allmänna handlingars offentlighet. Det är ju inte för att komma åt uppgifter om enskilda, utan det är för att se hur om staten har skött sig i de beslut om enskilda som man har fattat.
Men kroppsburna kameror eller människor som filmar polisingripande kan ju också leda till att man kan granska ett polisingripande, och en kamera, bilder från en kamera, en övervakningskamera skulle också kunna leda till att det blir lättare att granska exempelvis vad polisen sysslar med.
Absolut, och det är därför det är så ironiskt när det gäller just den här typen av ingripanden. Alltså den plats där jag verkligen skulle vilja ha kameror, det är de så kallade avräkningsrummen dit väktare och ordningsvakter tar de här omhändertagna personerna. Då är det då någon människa som har 14 dagars utbildning, har fått en batong och en mössa, då tar in en person i ett litet rum, men just där finns ingen kamera, och där är integritetsintresset så starkt att det vore så integritetskränkande mot den stackars omhändertagna personen att ha en kamera just där, att det har vi inte, va. Så att det är ju en liten dualism i detta, att liksom, när det handlar om att värna enskilda, ja då är det väldigt så, nej men vi kan inte sätta upp en kamera här, och vi vet ju också att det sker skumma saker i de här rummen. Jag säger inte att alla ordningsvakter missköter sig, men jag har sett alldeles för många gör det. Vi såg häromdagen, var det fråga om att en ordningsvakt i tjänst anklagas för att ha våldtagit en kvinna. Alltså, ordningsvakter är ju lite av en styggelse också, ska jag säga, just för att de har så dålig utbildning. Nu ska det bli bättre förhoppningsvis, men det finns ju en dubbelmoral i det här med vad vi övervakar och inte övervakar.
Vi ska bara för sakens skull, jag tycker ändå vi ska säga så här, så visst, ordningsvakter har inte särskilt lång utbildning, men de allra flesta gör naturligtvis ett utomordentligt bra jobb.
Absolut, eller hur? Och det är ju alla poliser också. Alltså, det finns jättemånga duktiga poliser och ordningsvakter, och säkert biljettkontrollanter också. Ja. Men problemet är att tilltron till staten baseras på de som gör fel. Och lagstiftningen måste vara utformad utifrån de fel som begås. Vi kan inte ha en lagstiftning som utgår för att alla alltid gör rätt och för någon som sköter sig. Utan lagstiftningen är till för att skydda medborgare från de som missköter sig och se till att missgrepp inte äger rum. Och det är därför jag pratar om det misskötsamma.
Ja, det här är ju högt principiella frågor vi diskuterar. Om vi gör en liten sån här nedslag i advokatens egen verksamhet av mer praktiskt slag. Har du den här typen av mål eller hur arbetar man som advokat utifrån den expertkunskap och specialistintresse som du har kring integritetsfrågor?
Alltså, vi har ju haft några ärenden där vi hjälpt till mot integritetsskyddsmyndigheten, gjort anmälningar och liksom varit inblandade i den typen av frågor. Men tyvärr så alltså när det gäller övervakning och integritetsskyddsintresse så är det ju ett område där den enskilde förväntas klara sig själv mot staten. Så är det inom svensk förvaltningsrätt att man får inte ersättning för att anlita biträde i den här typen av ärenden och mål. Utan förvaltningsrätten anser vi att de ska kunna liksom hjälpa den enskilde tillräckligt väl, att man inte behöver ha ett ombud. Och det där är ju ett annat problem. Jag kan tycka att vi borde ha en starkare rättighetsrörelse, att man faktiskt kan driva principiellt viktiga mål även inom förvaltningsrätten i Sverige, men så ser det inte ut idag. Utan de mål jag stöter på, det är ju när jag för ett antal år sedan arbetade som försvarare och målsägande beträdde i brottmål och så liksom hur det fungerade så att säga. Va? Men dagligdags så är det ju mer ett fråga om ett intresse att jag håller mig påläst och liksom diskuterar frågorna.
Så det är inte någonting som du i din advokatgärning så att säga, arbetar med dagligdags, även om man naturligtvis inom all form av juridik kommer i kontakt med det här på ett eller annat sätt?
Nej, jag arbetar ju huvudsakligen med tvistlösning. Det gör jag. Sen så har jag, alltså vi tar ju på byrån då den mål vi efterfrågar. Det tar vi en del brottmål fortfarande, men huvudsakligen arbetar jag med affärsjuridik. Men det där är också en fråga som jag tycker är väldigt viktig, att det kan ju inte vara så att vi reducerar frågor om integritet och liksom integritetsskydd till att det bara är de advokater som försvarar brottslingar som ska vara inne och diskutera det. Utan det här är ju någonting som rör oss alla som medborgare, och det kan jag inte sakna i Sverige. Nu går jag tillbaka till principiella planet att vi saknar ju en medborgarrättsrörelse i Sverige på det här viset. I USA finns ACLU, i Sverige finns ju visserligen Civil Rights Defenders, men det finns liksom inte en gräsrotsrörelse för att värna integritet, och det skulle vi verkligen behöva.
Får jag fråga, när man hamnar i den här typen av diskussioner med andra människor, ibland väldigt pålästa sådana, så blir man ganska snabbt avfärdad om man intar din position. Så en mer personlig fråga blir då, är det tröttsamt att alltid stå upp för den personliga integriteten?
Tröttsamt blir det inte. Det kan kännas motigt ibland såklart. Det är ju jag ett fåtal personer som är ute och vevar i den här debatten. Och i media så är det Ocean Cantwell på Aftonbladet till exempel. Och så vet jag även ni här som sitter idag är ju stridbara i de här frågorna också. Men vi är alldeles för få. Men jag tror att det gör det desto viktigare att våga. Och det stämmer ju däremot väldigt väl överens med advokatrollen. Att man ska liksom våga stå upp för det man tror på för viktiga värden utan tanke på sånt eget obehag.
Det intressanta i det här som Ville tar upp, aspekten av att man själv blir någon form av lite obskyr käring mot strömmen i bästa fall för att man har den här inställningen. När man pratar med duktiga experter på området, inte minst jurister som är oerhört skickade att uttala sig om sånt här och kan väldigt mycket om det. Jag nämnde advokaten Conny Larsson alldeles nyss. Jag träffade Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Gunnel Lindberg här för en tid sedan. Och hon så att säga, sällar sig ju till, om jag då får kategorisera oss, till vårt fack. Det vill säga, hon är väldigt kritisk i sina utvecklingen. Hon anser inte att det finns en proportionalitet utifrån den lagstiftning som vi har i pipeline och så vidare. Jag skulle kunna räkna upp fler mycket tunga jurister, både inom akademin och inom det praktiska rättslivet som faktiskt är här. Men ändå så drivs det på ifrån politikers håll, och ändå så har allmänheten den här uppfattningen och myndigheterna driver på mer och mer. Det finns ju någonting i den här ekvationen som liksom inte går ihop, måste man säga. Att man ska betraktas som en obskyr raritet för att man värnar integriteten på allvar och inte bara som läpparnas bekännelse.
Ja, men det är just för att det målas upp som ett motsatsförhållande mellan integritet och då exempelvis brottsbekämpning eller effektivitet i samhällsapparaten eller vad det kan vara, och den motsättningen finns inte. Och jag tror inte det är så att politiker har någon egen agenda i detta. Jag tror att det baseras mycket på okunskap och att det helt enkelt är populärt att liksom säga vad som helst för att komma till rätta med buset så att säga, va? Men det, som du säger, det är jättemånga experter som ifrågasätter detta, inte minst lagrådet som ifrågasätter många. Många av de förslag som kommer från regeringen och som både den förra och nuvarande regeringen kör över. Och det där är också jätteproblematiskt, att det finns en bristande respekt för, så att säga, forskning och för empiri och för vad det är som vi faktiskt vet. Inte minst när det gäller kameraövervakning, där vi ju vet att det inte fungerar på vissa ställen och vissa sammanhang, och ändå så är det just där vi övervakar.
Vi hade professor Jonas Ebbesson här för några veckor sedan, och då frågade jag honom om det var lätt att man som liksom aktiv i miljödebatten fackades som en aktivist. Är det lite samma för dig, att man som när man står upp för de här frågorna kan klassas som en foliehatt? En orwellian som bara liksom är livrädd för all ny teknik. Liksom.
Jag försöker ju undvika lite grann just liknelsen med 1984 och Stasi och Kina och sådär, just för att göra det lite mer begripligt att det handlar inte om ytterligheter, utan det handlar om att det kan finnas inskränkningar av rättigheter här och nu idag. Va? Sen tycker jag att aktivist och lite obekväm, det ska man nog vara ganska stolt över att vara. Jag tycker också att det tillhör advokatrollen att våga vara aktivistiskt. Däremot är det ju skillnad på att vara då en foliehatt och att vara aktivist. För foliehatten, det man gör där är ju att basera då sitt åsiktsyttrande och tyckande bara på rena känslor egentligen, va? Men jag baserar det jag säger här, det är ju inte jag som säger det, utan det är ju som sagt, det är ju ACLU i USA, det är Brottsförebyggande rådet i Sverige, det är den forskning vi har som jag refererar.
Vänta, Wille. Till mitt lilla försvar då i det här Orwellska perspektivet, så måste jag ju då säga att den typen av liknelser, vi är överens om att de inte längre bör göras, men enligt min uppfattning så kanske de inte bör göras, därför att alla Orwells farhågor i 1984 som är redovisade där faktiskt i princip är uppfyllda när det gäller de här aspekterna. Så att det han, när han skrev boken då 1949, förutsåg som en skräckversion, det är verklighet som vi idag lever i. Det är ett faktum. Och det är bara, man kan,
vi har ju kanske inte en skärm i varje hem då med så stor bror och så vidare. Så det är väl lite bit kvar, men samtidigt så vet vi att det var ett bevakningsföretag som faktiskt har kameror i ganska många hem, som då skickade runt nakenbilder till varandra på kunderna och så att i viss mån har du ju rätt i det. Ja. Men staten är ju nu inte i varje hem, det är, som tur är.
Ännu nej. Teleskärmen är inte på plats, det har du faktiskt en poäng i. Men i övrigt så har då både möjligheten och kraftfullheten i den registrering och övervakning av medborgarna som är möjlig överträffat Orwells värsta farhågor.
Jo, det är just därför jag tycker man behöver tillsätta en kommission som ser de samlade effekterna. För att vi gör ju utredningar där vi gör bedömningar av integritetsskyddsintresse och annat. Men då tittar man på det i det enskilda fallet. Det är oklart vad som ligger i den andra vågskålen. Och vi skulle behöva se, vad är det för sammantagna effekter på samhället? Hur har det påverkat demokratiska samtalet, hur har det påverkat debatten, möjligheten att demonstrera etc. Så det skulle man behöva göra. Jag tror också att om en regering som nu då skulle vilja införa fler, om man vill kalla det drakoniska åtgärder eller bara vill säga brottsbekämpande åtgärder, då skulle man nog vinna på att göra den granskningen först för att veta vad det är faktiskt vi åsidosätter.
Men om du ska vara helt ärlig då, tror du att det överhuvudtaget finns på kartan att man skulle fundera på, med tanke på hur dagens politiska läge ser ut, att införa en integritetsskyddslag alternativt genomföra eller tillsätta en sån här kommission?
Jag tror att i Sverige så är nog det inte så mycket att hoppas på, i vart fall inte med nuvarande regering, med tanke på deras inställning. Men jag tror att här får vi också lyfta blicken och titta vad som händer i Europa. För att Sverige har slutat Europakonventionen, och vi vet att där finns ett starkare rättighetsskydd. Vad kommer Europadomstolen säga? Man kan få det den vägen. Sen vet vi också att Europaparlamentet har ju tagit resolutioner mot till exempel användning av ansiktsigenkänning i brottsbekämpande verksamhet. Så att den här diskussionen är levande på ett annat sätt i Europa, och där får vi sätta vår tilltro till liksom den EU-lagstiftning som kan komma, som är överordnad svensk rätt.
Vi var inne på folkbokföringen tidigare, och i ett europeiskt perspektiv, så du var inne på Tyskland. Jag kan bara som kuriosa berätta att jag för ett antal år sedan pratade med en gammal kollega som är brittisk jurist, och hon förklarade utifrån folkbokföringsperspektivet, när jag eftersökte möjligheten att ta fram en viss person boende i Storbritannien, att det är inte den synsätt vi har. Det finns ett syfte till att vi överhuvudtaget inte har någon folkbokföring i Storbritannien. Sen går det att lösa på annat sätt genom sådana här vallängder på grevskapsnivå och så vidare. Men det finns ingen central folkbokföring. Och det är i sig en uttalad ideologisk principiell fråga ifrån då det brittiska folket ytterst genom deras lagstiftare. I Sverige ser vi helt annorlunda på det. Här har vi inte bara en folkbokföring som är central, utan vi har alltså enligt lag påförts personnummer hela vägen ut som går att så att säga följa på gott och ont.
Nej, men där får vi också fråga oss var går gränsen, för att vi skulle ju också kunna stifta en lag i Sverige att alla så att säga banktillgodohavanden ska vara offentliga. Det skulle man kunna hitta på om man ville, men det blir ju väldigt svårt att bedriva ett, alltså till exempel att köpa en lägenhet om alla vet hur mycket pengar man har att till sitt förfogande. Alltså det finns ju andra saker som skyddas även i samhällslivet av att man har vissa saker som liksom värnas och ska hållas hemliga. Så att man får ju tänka lite grann på vad är det för samhälle vi får om vi gör allt för mycket naturligtvis offentligt. Så att det är ju en balansgång mellan att kunna övervaka staten, vad makthavarna gör, och att skydda den enskildas liksom, privata sfär. Och så kommer det ju alltid att vara. Men jag tror att det viktiga i det här sammanhanget är att vi verkligen tänker vad kan hända om det är så att saker och ting missbrukas eller om det sker en ändamålsglidning. Och där när det gäller folkbokföring och sådana frågor så är det ju, ja det kanske är en sak, men om vi tittar på annan lagstiftning som trängselskatten så satte vi upp kameror bara för att ta in trängselskatt, och det insåg ju polisen, det vore ju alldeles utmärkt att vi kunde få titta på vilka som passerar de här kamerorna för att beivra brott. Ja, då tillät man det också. Vi har diskussioner om PKU-registret, alltså ska man få gå in i ett register som skulle användas för forskning för att beivra brott, och hela tiden den här förskjutningen är problematisk, för då den bedömning man gjorde initialt, den står sig inte längre. Och så är det också med den hemliga dataavläsningen som vi ser. Att det var ju tänkt att det skulle ske i 50-100 fall om året. Och jag tror 2021 var det över 500 fall där man använde sig av det här. Så att hela tiden så inför vi någonting med ett syfte, gör en bedömning, tänker att det är inte så farligt för integriteten, och sen används det till något helt annat utan att man gör en ny bedömning. Och det är också väldigt farligt.
Om du som en avslutning på den här podden då skulle överbevisa mig, om vi leker med tanken att jag slår ner dina argument med att säga att har man rent mjöl i påsen så har man ingenting att frukta. Vad är din komprimerat? Liksom, varför ska man värna mer om integriteten?
Problemet är att det går inte att komprimera, utan vi behöver ha en stor och bred diskussion, för det är så mångfacetterat det här ämnet. Det handlar ju om allt från kamerövervakning till liksom, precis som vi pratar om, folkbokföringen. Så att det går liksom inte att säga att det här är den liksom gyllene nyckeln gäller att du ska prata om integritet. Men det man kan konstatera i vart fall är att vad är det, så vem bestämmer vad som är rent mjöl i din påse? Du har en uppfattning. Om staten från dag till annan ändrar sin uppfattning, vad kommer det att ha för påverkan på dig? När det gäller anonyma vittnen kan man diskutera, ja, vad den här personen för agenda, vad vill den? Om jag inte vet vem det är, hur ska jag kunna veta vad jag blir anklagad för? Hur ska jag kunna veta vad den personen har för agenda? När det gäller kameraövervakning så har vi ju frågan om, ja visst, jag har kanske rent mjöl i påsen här idag, men jag gick mellan punkt A och punkt B på en tid där det begicks ett brott vid punkt B. Ska jag då bli oskyldigt anklagad för detta för att jag råkar befinna mig på viss plats, och så vidare och så vidare. Så att vi ska komma ihåg att det finns en rejäl risk för att människor blir oskyldigt anklagade för brottslighet. Och då måste vi ha ett system som värnar deras integritet och deras rättssäkerhet och som inte slår undan benen för den.
Vad tror du skulle krävas för att den här frågan skulle komma upp på tapeten, som under till exempel FRA-debatten då för 15-20 år sedan, vad det nu var? Alltså, skulle vi kräva en konkret skandal av något slag, eller där man så att säga konkret kunde peka på att det här går att missbruka för tjänstemän på personlig nivå eller för staten för att hämta in skatt och så vidare? Vad tror du skulle krävas?
Jo, men det är ju någon typ av skandal. Det är ju som en IB-affär liksom idag, att man kommer fram att staten har missbrukat systemet genom att övervaka folk, och det kommer ju att missbrukas. Missbruk kommer alltid att ske och data kommer alltid att läcka, så det kommer ju ske förr eller senare. Frågan är hur mycket data vi har samlat in och vilken skada det gör. Men det skulle ju också kunna behövas någon typ av, ja, vad ska man säga, det kan finnas andra typer av skandaler, att folk har blivit oskyldigt inlåsta, eller att vi ser, det gjordes ju en diskussion som blev oskyldigt dömda för ett antal år sedan, där JK gjorde en utredning kring hur många som då blev inlåsta utan egentliga skäl. Jag tror att om vi urholkar integriteten och de här viktiga värdena, kommer vi se om ett antal år att det kommer ytterligare en sån skandal, att människor hamnar i fängelse utan att de egentligen är hemma där, och det är ju ett jättestort problem.
Peter Hellman, stort tack för att du gästade oss Dagens Juridikpodden. Vad når man dig om man vill komma i kontakt med dig?
Ja, man hör av sig till min advokatbyrå, och jag ska säga det avslutningsvis att när det gäller vad vi arbetar med, så jag tar ju gärna några fall varje år pro bono som gör just rättighetsfrågor. Så att Engström och Hellman advokatbyrå arbetar jag hos, och ni är jättevälkomna att höra av er om staten har satt sig på er.
Det där med pro bono, det är fint, men det kan också öka arbetsbelastningen rejält bara genom den mailskörd som det kan medföra.
Absolut. Stort tack också alla er som har lyssnat på Dagens Juridikpodden den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.